P1, Sveriges Radio.
Det är omöjligt för den civiliserade människan att bli lycklig eftersom hon konstant måste tygla sina primitiva lustar kring till exempel sex. Vi har helt enkelt offrat lyckan till förmån för den trygghet som det moderna samhället ger oss. Följaktligen är jakten på lycka poänglös och människan borde istället satsa på att hitta en mening i livet. Det här resonemanget ramlade vi över i samband med att vi gjorde ett program om psykoanalysens fader Sigmund Freud förra året, och det har inte riktigt gått att släppa. Just den sexuella frustrationen som drivkraft är kanske lite, ja, freudiansk. Men själva frågeställningen känns mer aktuell än någonsin. För under hela 2000-talet har lyckan stått i fokus inom psykologin och forskningen. Och vi har fått höra att vi själva kan bli vår egen lyckasmed. Att positivt tänkande gör oss gladare och friskare. Och att vi till och med kan bli lyckligare bara av att låtsas vara glada. Och så vidare. Kruxet är att det faktiskt inte fått oss att må bättre. Den psykiska ohälsan ökar och är den vanligaste anledningen till sjukskrivning, och även hos unga människor som till skillnad från de hårt strävande äldre generationerna vuxit upp med budskapet att det viktigaste av allt i livet är att bli lycklig, att de verkar inte heller må så mycket bättre. Så kanske är det dags att rikta om fokus från lycka till mening och hitta något som är mindre flyktigt än en känsla av lycka. Något som gör att motivet till att gå upp på morgonen inte är för att man tycker att det är härligt, utan för att man är en del av ett sammanhang, en kugge i ett större hjul, ett viktigt bidrag till en bättre värld. Kanske är det plikt, kall och värnandet av traditioner som kan erbjuda en livsmening snarare än fokus på personlig utveckling. I Kropp och själ diskuterar vi idag den kanske största livsfrågan om hur man finner mening i sitt liv. Välkommen att lyssna. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Eideman och kropp@sverigesradio.se är vår mejladress.
Det är en kylig tisdagskväll i Stockholm. De har inte sopat trottoaren. Gruset fastnar i räfflorna under mina skor. På ett elskåp sitter en lapp. Det står: vad ska man göra av sitt liv? Vill du vara med i en diskussionsgrupp och träffa andra som reflekterar över livet? Han som satt upp lappen heter Åke Igström. Han bor 4 trappor upp.
Skulle du vilja introducera dig själv, vem du är?
Oj, ja, Åke Igström heter jag då. Ja, 67 år. Lite råttfärgat hår skulle jag tro nu, mera. I vissa speglar tycker jag ser ut som, ja, 35-40 år, så är det. Ja, ung och pigg på något sätt. Andra speglar tycker jag definitivt ser ut som den snart 70-åring är då.
Det är många som sett Åkes lappar. Och om en stund kommer några hit för att diskutera. Ska man söka mening? Eller sträva efter lycka? Åke har dukat fram 7 tekoppar.
Är du lycklig?
Nej, det är jag inte.
Har du varit lycklig?
Kortare perioder. Hänger väldigt mycket ihop med om jag känner att jag har något meningsfullt att göra. Och det kan vara att jag har försökt starta upp en miljögrupp eller liknande. Dragit igång olika diskussionsgrupper.
Genom åren har Åke satt upp många lappar. En gång byggde han upp en förening för folk som ville träffa nya vänner.
Det var inför sommaren och så skrev vi kvar i stan på lapparna. Och ja, var det några som var kvar i stan över sommaren och ville träffa nya vänner så skulle de svara på det där. Ja, så det blev rätt snart. Det kom väl upp i 400-600 medlemmar i den där föreningen.
De ordnade fester, pokerkvällar och utflykter. Men det hela blev inte riktigt som Åke tänkt sig. De flesta ville något annat än att träffa vänner.
Ja, det var väl så att väldigt många hittade ju sin partner där. Ja, ett tag kanske jag kände mig som så här lite äktenskapsmäklare typ. Och det är lite så att har man inte en partner själv så blir man nog rätt ensam.
Har du ett meningsfullt liv, tycker du?
Nej, just nu känner jag väl inte som att jag har det. Men ja, det går ju väldigt mycket upp och ner. Men det är väl svårt att hitta något riktigt meningsfullt som jag skulle kunna ägna mig 100% åt.
Som ett sätt att hitta mening har Åke återigen börjat sätta upp lappar.
Ja, det är väl att jag vill träffa människor och diskutera de här viktiga frågorna med. Vad man ska göra av sitt liv och hur man ska leva och liknande. Så det är väl det som driver mig väldigt mycket. För jag tror på något sätt att...
Nu ringer det här, är det någon som kommer?
Ja, det är nog den här diskussionsgruppen.
Ja.
Hej, hej.
Det är trubbel med dörren.
Det är trubbel med dörren.
Är det trubbel där nere?
Ja.
Anneli har en vit stickad tröja. Ja. Och kängor som tar lång tid att snöra upp.
Ja, fixar du det?
Nu börjar fler droppa in.
Hej. Hallå. Ja.
De är yngre än jag tänkt mig. De sätter sig i några röda sammetsfåtöljer som Åke har hittat i sitt soprum. Viktor såg en av Åkes lappar på universitetet.
Det var en gammal lapp som hade satt i någon undanskymd korridor. Det var en väldigt bra fråga, för det stod ju, vad ska man göra med sitt liv? Och det hade jag nog funderat på också.
När Anneli såg lappen tog hon först en selfie med den och la ut på Instagram. Men sen blev hon nyfiken på vad det faktiskt stod.
Nej, men jag har alltid varit en sökare och jag har inte riktigt nått fram dit jag vill nå mitt liv.
Kvällens första fråga lyder, vad är mening och hur hittar man den?
Nej, men jag tror jättemycket på det här att kvaliteten på ditt liv kan likställas med kvaliteten på dina relationer. Och det är någonting som jag känner har påverkat jättemycket för mig, att ha nära och djupa relationer som man känner sig trygg i och där man kan vara sig själv, att det ger en mening.
Jag har lite svårt att skilja den biten ifrån mening och lycka. Mm. För att det kan vara lycka för mig att ha en nära relation. Men att ha mening i mitt liv, ja visst, det kan vara att ha relationer också. Men mening för mig någonstans som jag har märkt, det grundar sig i att jag känner att jag kan göra nytta för andra människor med hjälp av mina erfarenheter.
Jag kan tycka att det ska skilja på lycka och mening i sitt liv. Så lycka är rätt mycket, det måste man få utifrån på något sätt. Man måste träffa en partner eller man måste få ett bra jobb. Men däremot mening, man får mening i sitt liv, då att jobba med sig själv på olika sätt. Att få någon riktig självkänsla, att få självinsikt, att lära sig att vara ärlig och öppen mot andra, eller lära sig att knyta djupa och förtroliga kontakter.
Men tror ni inte att mening, för jag tänker att mening leder till lycka. Har du ett meningsfullt liv så är det större chans, tror jag, att du också känner dig lycklig. Sen tror jag också att du kan vara lycklig utan att ha mening.
Nu vet jag inte om jag håller med, men jag vet inte om man kan ta emot lyckan om man inte känner att man har ett meningsfullt
liv. Jag tror att du kan ha det. Jag tror att det är personer som kanske inte, om man inte funderar så mycket, man har ett jobb som kanske inte är så meningsfullt, men som man tycker är kul, man har bra polare, man gör saker man tycker är roliga, tänker inte så mycket. Jag tror att man kan ha ett lyckligt liv, uppkänna sig att man mår bra och känner sig lycklig, men man kanske inte gör något meningsfullt egentligen. Men den personen kanske
uppfattar det som.
Mig ger nog mest mening att prata om mening. det tycker jag nog är det mest meningsfulla som finns.
Varför det?
Jag har liksom nära relationer, jag är ideellt engagerad. Jag menar, jag känner inte att... Ja, det ger inte mig mening i alla fall. Ja, men det kan ju ge mig lite ro och det kan göra mig liksom tillfredsställd och träffa människor man tycker om, men jag vet inte, för mig blir mening på något sätt något högre syfte, fast såklart helt sekulärt, icke-religiöst, att leta efter det, för jag tycker inte att det finns något projekt som man kan engagera sig i.
Jag tror känslan av mening för mig är nog lite så här, vad ska jag säga, periodvis lite flyktig kanske. Ibland finns den där, ibland inte. Och jag tycker nog inte alltid att det är något negativt när den inte gör det heller. För det kanske också får mig, som du var inne på Anneli, liksom att ändå liksom sträva efter det på något vis. Att inte liksom bara luta sig tillbaka och tänka att allt är bra, utan att det för mig framåt.
Alltså jag vet inte om jag håller med om det där att det kan vara typ bra att inte känna mening, för att jag känner mig typ att mening är det som får en att så här fortsätta leva typ. Alltså det är det som får en att så här gå upp på morgonen och inte typ ta livet av sig. Det är det liksom anledningen till att man lever. Känner man inte att man har en anledning att leva, då har man ju ingen mening liksom. Men jag tror inte att mening är en sak eller... Jag tror att det är en kombination, som jag sa innan, av flera saker liksom. Nu går jag i skolan liksom, och det skulle kunna ge mening liksom, för jag utbildar mig och liksom gör något för min framtid och för mig själv liksom. Men jag känner fortfarande inte att det ger mig någon mening. Jag behöver någonting mer.
Samtalet glider in på strävan efter lycka. Julia berättar att hon strävar efter att bli mer lycklig.
Jag skulle säga att jag försöker att få bort alla stressande faktorer i mitt liv. För då kan jag känna mig lugn och det är då jag kan känna mig som mest lycklig. Typ som att jag skulle vilja... Ja, nu tar jag snart studenten. Liksom. Då kommer den stressbiten vara över skolan. Liksom. Och sen att flytta hemifrån, då kommer jag kunna vara liksom självständig. Och då kommer det också vara liksom, en lugnande grej. Så det är väl det jag gör för att gå mot lyckan nu, liksom.
Jag tror att jag har haft en väldigt så naiv bild av lycka. Jag åkte till Australien och bodde där ett år. Och då kände jag mig så här on cloud nine, liksom, att jag var så här konstant lycklig. Och jag liksom tänkte att men det här kommer jag hålla hela livet. Så här kommer jag känna hela livet. Jag kommer ihåg att jag skrev en blogginlägg och var så här, nej men alltså, man väljer lycka. Och det är ett val, lycka är ett val. Och så här kommer jag känna jämt. Så kom jag hem och så blev det en så här käftsmäll. Typ, jag bara, gud, allt suger.
Men den lyckan du kände där i Australien, räknas inte den då?
Jo, absolut. Men sen är det klart att då levde man ju lite i en fantasivärld. Och sen är ju frågan om jag hade levt det livet, fortsatt leva det livet i flera år, så är inte det säkert att det hade... Det är kanske inte en konstant känsla.
Sist hörde vi Nora som är med i en diskussionsgrupp i Stockholm som Kropp och Själs Clara Loden hade besökt. Och den här typen av resonemang kring bestående värden och mening, det är det som vi behöver mer av för att må bra. Ja, det hävdar dansken Sven Brinkmann som jag har talat med på en ganska dålig linje, så ni får ursäkta ljudkvaliteten.
Hallå?
Hallå?
Hej, hej.
Sven är professor i psykologi vid universitetet i Ålborg och har på senare år också gjort sig känd som författare och samhällsdebattör. Hans grundtes är att vår ständiga strävan efter utveckling och optimering av oss själva bara gjort oss självupptagna. Och framförallt är han kritisk till jakten efter känslan av lycka.
Det tror folk att de ska uppnå hela tiden och så konsulterar de diverse lyckeexperter, terapeuter, life coaches eller säljningsböcker för att få den här inner feeling av lycka. Och det är riktigt svårt att bli lycklig. Så jag och ganska många andra forskare vill faktiskt hellre tala om mening som det väsentliga i livet. Om man inte sträver efter hela tiden att få den här inre känsla, men var man istället för försöker att engagera sig i några aktiviteter som har mening och betydning för någon andra än en själv.
Ja, istället för att jaga efter vår egen personliga lycka så borde vi koncentrera oss på att göra saker som är meningsfulla. Saker som betyder något också för andra än oss själva. Goda handlingar, menar Sven Brinkman. Forskning inom psykologi men också filosofiska analyser visar att för att något ska kännas meningsfullt så räcker det inte att bara göra något för sin egen vinning.
Det är allra mest meningsfullt för människor. Det är när vi gör något som har värde i sig själv.
När man tänker på mening så tänker man ju att det skulle vara så här, det måste vara att jag ska rädda sjuka barn eller göra någonting väldigt gott. Är det det som du menar med mening? Eller hur?
Ja, det kan ju vara meningsfullt. Netop fordi hvis man räddar syge barn så gör man något som har värde för någon andra än en själv. Men det behöver ju slet inte att vara sådan en stor etisk handling. Det kan jo lige så vel være, at man taler med sine børn, når de kommer hjem fra skole, og man kan spørge, hvorfor gør du det? Jamen, det gør jeg for at tale med mine børn. Altså, den type handling er begrundet ved sig selv.
En meningsfull handling behöver däremot inte vara storslagen eller stå för något upphöjt i samhället. Det kan räcka med något litet, som att prata med sitt barn efter skolan. Det har ett värde i sig. Eller att leka. Och här kommer vi in på ännu en av Sven Brinkmans teser, nämligen att det finns mycket i tillvaron som har ett värde i sig, men som vi i det moderna samhället har omdefinierat till att bli ett medel för något annat. Han tar barnens lek i skolan som exempel. Att leka är meningsfullt i sig för ett barn. Men när vi i vårt nyttoinriktade samhälle motiverar rastens springlekar med att de ökar inlärningsförmågan, ja, då tar man bort värdet av själva leken och reducerar den till att bli bara ett medel för något annat.
Om man nu säger att de ska inte leka för att göra det i sig själv, för det har mening och värde som sådan. Nej, de ska göra det för att forskning visar att det gör dem bättre till att läsa, gör dem bättre till att skriva, gör dem bättre till matematik.
Rörelse och lek blir ett redskap för att uppnå bättre skolresultat och inte ett mål i sig. Detta kallas för instrumentalisering och är något han är starkt kritisk emot.
Då har jag en helt allmän kritik av en tendens i det moderna samhället till att vi instrumentaliserar de aktiviteter som är i livet.
En meningsfull tillvaro kan man bara få genom sina handlingar, att göra meningsfulla saker. Och då behöver vi blanda in etik och filosofi för att svara på vad som är bra och rätt. Vad är ett bra liv? Hur ska vi vara mot varandra? Grundläggande saker som kärlek, frihet, trofasthet och ansvar, sånt som de gamla filosoferna kallade för dygder, ja, de är grunden för ett meningsfullt liv och de borde vi därför prata mer om.
Allmänmänskliga fenomen som kärlighet, som frihet och hålla vad man lovar. Altså at kunne afgive løfter, som man har et ansvar for at leve op til og forpligtelse på osv.
Så i stedet for at ægne os åt at blive den bedste versionen af os själva, borde vi satsa på at blive den bedste mulige människan, mener Sven Brinkman. Psykologisk forskning viser, at den som strävar efter at blive en god människa faktisk også ofte oplever mer lycka som följd en slags bonus.
Hvis man forsøger at leve etisk, jamen så vil man meget ofte faktisk opleve subjektiv lykke.
Det sa Sven Brinkmann, psykologiprofessor och författare från Danmark. Han sökte ju inspiration för sitt resonemang i filosofin. Ett annat sätt att ringa in detta med meningsfullhet är att ta hjälp av sociologin. Ann Langius Eklöf är professor i omvårdnad vid Karolinska institutet. Hej och välkommen till Kropp och Själ.
Tack så mycket.
Du gjorde en upptäckt när du för många år sedan som nybliven sjuksköterska mötte cancerpatienter. Kan du berätta om det?
Ja, jag gick ut min sjuksköterskeutbildning i slutet av 70-talet och på den tiden så var ju sjuksköterskeutbildningen väldigt kort, inga teorier. Som 20-åring hamnade jag på en avdelning med svårt sjuka patienter med cancer och upptäckte att de mådde inte som jag hade trott.
Vad hade du trott då?
Ja, men jag trodde att de skulle må jättedåligt. Många fann liksom nya glädjen i livet och hanterade sin sjukdomssituation. Några gjorde det inte. Men så det där liksom gjorde mig nyfiken, så då tänkte jag, ja, men jag måste läsa lite teori. Jag måste förstå människan. Jag måste förstå den här komplexa människan. Och då kom jag in på en kurs och kom i kontakt med Antonovskis salutogena modell och sitt begrepp känsla och sammanhang.
Mm. Och den här Antonovski, han heter det och Aaron Antonovski, ja, han är sociolog. Ja. Vad är det?
Medicinsk sociolog.
Ja, just det. Ja. Berätta om vad det här, vad han...
Han började ju med att tänka utifrån att varför har människor hälsa, varför mår människor bra fast att man varit utsatt för otroligt påfrestande situationer. Och han började med att studera personer som hade suttit i koncentrationsläger och fann att trots, det var faktiskt kvinnor i klimakteriet och hur de mådde, och då fann han att trots, alltså många kvinnor mådde bra och väldigt många av dem som mådde bra hade också suttit i koncentrationsläger, och då undrar sig, hur kommer det sig att den här gruppen som har suttit i koncentrationsläger också mår bra? Och så började han formulera sina frågor utifrån hur kan människor överleva trots påfrestande situationer, och vad består det här av? Och så gick han tillbaka till många olika filosofer, Frankl och allting, och även psykologin och hur har man hanterat påfrestande stressteorier och allt möjligt sånt där. Och så formulerade han sitt begrepp. Han intervjuade också människor som hade varit utsatt för otroligt påfrestande människor och klarat av det. Och fann då att det handlade väldigt mycket om att ha en känsla av sammanhang. Och ju högre, alltså om känslan av sammanhang är hög eller god omkring en, så har man en förmåga att hantera påfrestande situationer. Mm. Och känslan av sammanhang handlar ju om alltså mitt eget övergripande förhållningssätt till livet utifrån hur begripligt, hur mycket jag förstår runt omkring mig, hur hanterbart och hur meningsfullt som jag ser på mitt eget liv.
Mm. Och det här kallas då för KASAM, och det är ett begrepp som har blivit väldigt beforskat sen.
Ja, det har blivit beforskat, och jag tycker att forskningen inom det medicinska området faktiskt ökar i världen. Det finns ju också många som har beforskat det här inom folkhälsovetenskap och sådana saker. Men jag har ju beforskat det väldigt mycket utifrån ett kliniskt perspektiv inom hälso- och sjukvården.
Mm. Och vad är det du har tittat på?
Då har vi tittat på om patienter som har en förmåga att en högre känsla sammanhang, det vill säga har mer begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, känner den i sitt liv, om de då har ett bättre välbefinnande. Och det, forskningen är helt enig om att det finns ett samband mellan hur man mår i relation till en sjukdomssituation, att det hänger ihop med ens grad av känsla sammanhang. Så att de patienterna som har en högre känsla sammanhang, de får ett bättre välbefinnande, anpassar sig bättre till sjukdom, och det finns också studier som visar att de också överlever längre.
Mm. Men har de det här då innan, så att säga, de blir sjuka?
Ja, det är ju så att det är inte så att, alltså, jag tänker mig att som sjuksköterska till exempel, eftersom jag är det, så måste vi möta patienterna utifrån vad har de för egen förmåga. Och jag tyckte det var så bra i det här inslaget, för att det är precis så det är. Vi har olika sätt att se på saker och ting och olika sätt att hantera saker och ting. Och det måste jag lära mig, att möta dig, och hur kan jag nu göra den här sjukdomssituationen begriplig, hanterbar och meningsfull och finna någon motivation för dig i det här läget.
Mm. För du har tittat på cancerpatienter.
i första hand, eller? Ja. Mm. Och vad är det, vilka lärdomar kan man då dra av det här liksom, från att man ska kunna använda det på något sätt?
Lärdomarna är ju att vi måste inom hälso- och sjukvården och även omsorgen skulle jag vilja säga, utgå från varje individ. Och vad behöver du när du har fått en sjukdom? Nu pratar jag ju från ett sjuksköterskeperspektiv, läkarna botar eller så. Ja. Men alltså, vad behöver du för stöd av mig utifrån den du är? Vad har du för verktyg? Hur ser ditt sociala nätverk ut? Förstår du vad jag säger? Måste informera dig, just dig. En gång till.
Och så är det inte idag, menar du?
Jag tycker nog inte att det finns inte tid för det idag. Vi utbildar ju i det här. Idag är det ju en tuff situation ute i hälso- och sjukvården. Men jag känner att vi mer och mer kommer att gå dit. Och jag tror också att det är då vi får om man nu ska vara, alltså en kostnadseffektivt omhändertagande i vården. Att vi verkligen ger rätt person rätt vård, om man säger så. Mm. Utifrån vem.
För som det ser ut, som man kan tänka sig att som det ser ut i vårt samhälle, så kommer vi att ha en allt större grupp av patienter som har kroniska sjukdomar och kanske obotliga sjukdomar också, men som kommer att leva ganska länge med dem. Hur kan man höja livskvaliteten då? Dem,
genom att ha ett individuellt omhändertagande. I varje möte med den här patienter med en kronisk sjukdom. Hur ska vi nu göra för att, vad behöver du för hjälp? Tar du dina blodsockertester till exempel? Och verkligen, nej, det kanske jag gör, säger en patient. För att det är ont och jag tycker att det är läskigt. Och så, ja, men då måste jag kanske möta den patienten på ett helt annat sätt än den patienten som tar det regelbundet. Och så. Och då kommer det ju att leda till ännu större överlevnad.
Men det ställer också nya krav på vårdpersonalen att förstå hur människor fungerar.
Ja, alltså jag tycker vi utbildar ju i det här idag. Jag måste säga att jag tror att många, till exempel sjuksköterskor, får den här utbildningen idag. Men vården, alltså, ni vet ju hur det ser ut, det är en stor brist där ute. Och vi måste ju först och främst bara se till att allt går bra.
Det dagliga.
Men sen tror jag att det här kommer att vara mycket mer ute i primärvården. Att uppsöka och...
Det säger Ann Langeus Eklöf, med professor i omvårdnad vid Karolinska institutet. Och det finns ju faktiskt en hel del forskning kring just hälsa och upplevelsen av mening i livet. Bortom blodvärden och kurvor finns ju något större som i högsta grad påverkar också risken att drabbas av sjukdom. Något mer komplext, som känslan av att livet är meningsfullt.
Man upplever meningslöshet i den här situationen därför att man känner inte igen sig själv längre och man förlorar mycket av sin identitet.
I samband med utmattning så drabbas många av en känsla av meningslöshet när orken och kanske lusten för allt plötsligt tagit slut. Ann-Kristin Mimmi Eriksson har forskat om människors hälsa men med fokus på de existentiella frågornas betydelse för hur vi mår.
Man kan ställa sig frågan, vad gör jag nu? Var hittar jag mening nu? Och vad har jag för värde nu?
Ann-Kristin Mimmi Eriksson har en bakgrund inom religionsvetenskap och hälsovetenskap. Och 2016 disputerade hon med en avhandling som bygger på en kvalitativ studie där hon har intervjuat 5 patienter sjukskrivna för utmattning och 7 vårdgivare. Alla delaktiga i ett rehabiliteringsprogram som på prov inkluderat samtal om livets stora existentiella frågor. Initiativet till försöket kom från vårdgivarna själva.
De hade alla jobbat många år i vården på olika sätt, som terapeuter, som läkare. Och de hade sett att det var ganska vanligt hos den här patientgruppen särskilt då, att man uttryckte liksom en existentiell problematik som man behövde få prata om helt enkelt. Och att det här behovet fanns hos den här gruppen. Och då tänkte de att de skulle vilja hitta ett sätt att jobba med de här frågorna. För de upplevde att de inte riktigt, att den möjligheten inte alltid finns i vården. Därför att det saknas ofta tid. Organisationen är uppbyggd så att det inte är helt självklart att man tar in de här perspektiven.
Patienterna som deltog i studien var alla sjukskrivna på grund av utmattning och hade varit sjukskrivna i 2-8 år.
själva den här existentiella erfarenheten som de berättade om, den kunde de beskriva till exempel som att de hade hamnat i en återvändsgränd och att de var liksom helt maktlösa, de kunde inte ta sig därifrån. De hade försökt med alla medel de kände till och de kände liksom att de hade fastnat. De beskrev det också som att det var som att de var i en skuggvärld mellan liv och död. Då blir det viktigt att få ställa sig de här frågorna också och fundera över varför blev det så här.
Så som tillägg till den vanliga rehabiliteringen så gavs patienterna alltså möjlighet att diskutera större existentiella frågor.
Livsval man har gjort, varför livet inte blev som man hade tänkt sig. Hur man nu ska hitta mening och kanske behöva omtolka mening, se på det på ett annat sätt än man har gjort tidigare. Och då genom att samtala med andra i samma situation, genom att både ha individuell terapi som de hade och gruppterapi, så kan man börja kanske att sätta ord på den här aspekten. Sen gjorde de också så att de hade olika typer av sätt att uttrycka det här, att liksom ge ett språk för det här. Därför att det är inte självklart att man kanske har formulerat sig i ord kring sådana här frågor förut. Och då kan till exempel bildterapi vara ett sätt, musikterapi.
Ann-Kristin Mim Eriksson har intervjuat patienterna om deras upplevelse och också pratat med vårdpersonalen som berättat att det nya fokuset på existentiella frågor öppnat upp för många djupgående samtal om livet och sökandet efter mening.
Sen så såg ju de att det hände saker med de här personerna som de beskrev som fantastiskt, att de blommade upp och liksom gick från att vara väldigt, väldigt, må väldigt dåligt till att börja se ett hopp och en framtid, att det kunde liksom bli en förändring. Och det är också någonting som mina patienter berättade, att det här blev på något vis en förutsättning för att komma vidare, därför att de insåg att det finns andra sätt att leva. Jag kan förändra saker, jag kan börja ta mig själv på allvar. Och jag tänker att, ja, det som en av mina intervjupersoner sa, hon sa kanske man skulle få tid på arbetet att fundera över existentiella frågor, lika väl som man får subventionerat att träna. Kanske det vore ett sätt att liksom uppmärksamma det här behovet hos människor och verkligen starta samtal kring det.
En annan stor förändring i livet som kan sätta synen på dig själv på spel är när du ska lämna ditt jobb och bli pensionär. För samtidigt som du säger hej då till arbetsuppgifter, kollegor och kontorsplats så kanske du tappar en stor del av din identitet.
This is Nancy.
Det här är Nancy Morrow Howell. Hon är professor vid Washington University i St. Louis. Hon har i flera olika studier undersökt hur äldre påverkas av att ägna sig åt volontärsarbete efter pensionen.
As older volunteers are recruited, trained, supported, put into classrooms to help kids and to help teachers.
Nancy Morrow Howell och hennes kollegor har följt äldre volontärer som fått i uppgift att vara med under lektioner på skolor i deras bostadsområden och där fått hjälpa både elever och lärare i deras arbete.
So, and it's a pretty intense volunteer role. They serve anywhere from, you know, 5 hours a week to 15 hours a week.
Det är ett ganska intensivt arbete som de äldre volontärerna blir satt att göra. Och de jobbar mellan 5 och 15 timmar per vecka med att hjälpa barnen med skolarbete och hålla ordning i klassrummen. Nancy Morrow Howell har sedan följt volontärerna och studerat hur deras hälsa förändrats under tiden.
We ask people about their how would they rate their health, what kind of chronic conditions they have. We ask questions about functional ability. Can you drive? Can you walk a mile? You know, we ask questions about their function. We take measures of depression and cognitive tests as well.
De äldre volontärerna testades på alla möjliga sätt för att mäta deras fysiska och psykiska och kognitiva hälsa. Nancy och hennes kollegor jämförde sen med data samlat från andra äldre som inte ägnat sig åt volontärarbete.
The
And we can see that they okay, that they start off generally in better shape than non-volunteers, or they wouldn't be out, you know, doing what they're doing. But they make more gains or maintain health more than non-volunteers.
Ja, det Nancy Morrow-Howell och hennes kollega kunde se var att de äldre som ingått i volontärgruppen hade bättre hälsa redan från början än icke-volontärerna. Kanske en anledning till att just de engagerat sig i volontärarbete från första början. Men det mest intressanta resultatet var att de som arbetat som volontärer hade bibehållit eller till och med förbättrat sin hälsa i större utsträckning än icke-volontärerna. Volontärerna hade mindre krämpor och mådde bättre psykiskt än kontrollgruppen.
I mean, it's pretty clear that volunteering's good for people. So right now we're really trying to figure out why.
Det är tydligt att volontärarbete är bra för människor, säger Nancy Morrow-Howell, men att deras uppgift nu är att ta reda på varför. Och hon har sina teorier. För förutom att volontärarbetet på skolorna innebar att de äldre kanske var både fysiskt och kognitivt mer aktiva, så tror Nancy att det handlar om att arbetet och mötet med barnen gett de äldre en ny mening i livet.
People are generally retiring in their mid-60s, and so they're looking for ways to stay meaningfully engaged if you're talking about purpose. Volunteering is one really good way to help somebody, you know, refine the purpose in their life.
Volontärarbete är ett bra sätt att hjälpa personer att hitta en ny mening i livet, det sa Nancy Morrow-Howell, och det var Olivia Sandell som hade pratat med henne. Och det som är spännande och lite ovanligt i dagens program, det är att vi rör oss mellan olika discipliner inom akademierna. För nu ska vi nämligen tillbaka till filosofins tankevärld. En av de som forskat kring lycka och som deltagit en hel del i lyckodiskussionen under 2000-talet är Bengt Brylde, filosof vid Göteborgs universitet. Hej och välkommen till Kropp och själ.
Tack så mycket.
Hur förklarar du att jakten på lycka inte verkar ha gjort oss lyckligare?
Jag skulle först sagt vilja ifrågasätta om vi har bedrivit någon särskilt systematisk och omfattande jakt på lycka.
Alltså, tycker du inte?
Nej, det var så att när jag var Mr. Lycka i Sverige för kanske 10 år sedan, när jag blev ofta kontaktad av journalister och var med i olika sammanhang, då hade man ofta det antagandet att det finns en slags trend mot en ökad lyckojakt och sådär. Och det fanns det ju, va? Men tittade man på övriga delar av självhjälpsindustrin, till exempel den här hälsovågen eller jakten på framgång, så kunde man ju se att den här lyckojakten var försvinnande liten. Det kanske fanns en artikel då och då om lycka, eller någon bok då och då, va? Sen, detta kan då jämföras med alla hälsobilagor och hälsotidskrifter och så vidare och böcker om hälsa. Så att det var ju ingen sån här riktigt systematisk och rationell jakt som vi ägnade oss åt. Vissa kanske gjorde det, ja, men inte alla, långt ifrån alla.
Fast har det inte varit så att väldigt mycket av resonemangen har gått ut på, till exempel när man pratar om sina barn, det viktigaste är att de är lyckliga. Det viktigaste i livet är att vara lycklig. Att folk pratar om det ganska mycket.
Jo, man säger ofta så, men så kanske man inte tänker så mycket på vad lycka är, vad det är man egentligen... När man säger så här, jag vill att mina barn ska vara lyckliga, vad är det man menar då? Är det att de har ett mentalt tillstånd av sinnesfrid, välbefinnande eller något sånt där? Eller är det att det går dem väl i livet? Att de får en god hälsa, att de är framgångsrika och så vidare? Så jag tror att vi ofta blandar man ihop allt det där, men det som kännetecknar ändå, tycker jag, den här... För att knyta an till programmet då, och det med mening kontra lycka och så. Det som kännetecknar den här självhjälpsjakten, om man säger så. Eller, det är ju att man vill få det bättre själv. Just. Att oavsett om jag siktar på att bli framgångsrik, lyckligare eller få en bättre hälsa eller leva längre, så är det att jag gör saker i syfte att få det bättre själv, att förbättra min egen situation och kanske för mina närstående då. Och där finns det ju en skillnad gentemot mening och volontärarbete som man pratade om i inslaget innan och så. Där man ofta tänker sig att man riktar sig utåt mer och överskrider sig själv och går ut och vill bidra till en bättre värld, ingå i större sammanhang och så vidare.
Vi hade Sven Brinkman med här i programmet tidigare. Jag vet att du har haft undervisning, så du har inte kunnat lyssna på det.
Men han
tyckte att vi skulle sluta sträva efter att optimera oss själva som personer och istället försöka att bli goda människor. och han ville prata mer om moral och dygder och sådär. Vad tänker du om det som medel för att skapa mening i livet?
Jag tycker det låter utmärkt. Alltså jag skrev ju en bok som kom 2010 som hette Hur viktigt är det att vara lycklig? Där jag bland annat skrev om den här lyckojakten och fokus på lycka. Och det jag faktiskt hävdade redan då att det där med mening och moral bör få större utrymme och jakten på den egna lyckan bör få ett mindre utrymme. Så jag håller ju med honom fullständigt i detta.
Men finns det per definition då saker eller sysslor som är mer meningsfulla än andra? Kan man se det så?
Per definition är ju ett knepigt uttryck. Men det är klart att det finns... Det är klart att för att någonting ska vara riktigt meningsfullt så måste jag ju själv tycka att det är meningsfullt. Så att det går inte att säga om vissa saker att de är maximalt meningsfulla för alla eller så. Men jag tycker att om man ska generalisera lite grann så kan man väl säga det här att bidra till en bättre värld. Att hjälpa andra människor, att jobba som volontär eller vad det nu kan vara. Det är ju mer meningsfullt än att försöka sänka sitt handikapp i golf. Även om det också kan kännas meningsfullt.
Fast som person kanske man tycker att det är minst lika meningsfullt att ha en hund.
Ja, är man inne på hundar och deras bidrag till livsmeningen, då tror jag man ska jämföra det med andra relationer. För det finns ju en uppsättning, vi kallar det för meningsfaktorer då, som handlar om aktivitet. Att jag i mina aktiviteter försöker bidra till ett värdefullt mål. Till exempel att jag jobbar för mänskliga rättigheter eller för djurens välfärd eller mot fattigdom eller vad det nu kan vara. Sen finns det ju en annan typ av meningsfaktorer som har att göra med hur jag är förbunden med andra kännande varelser, andra människor och så vidare. Så att jag har nära kärleksrelationer anses vara meningsskapande, att jag har ett rikt socialt nätverk, att jag ingår liksom i meningsskapande sammanhang. Och där kan ju möjligtvis hunden...
Och där hamnar hunden, inte den kategorin där.
Ja, och där kan man ju diskutera då hur väl en hund står sig jämfört med en god vän till exempel. Men det är väl bra att ha både en hund och en god vän då.
Ja, precis. Det säger Bengt Wilde, filosof i Göteborgs universitet. Det är dags att presentera två gäster till, för nu ska vi byta fakultet igen. Det ska, som det heter på universitetsspråk. Katja Lindert Bergsten och Kristoffer Pettersson är båda psykologer. Hej och välkomna till Kropp och Själ, våra två.
Tack.
Ni har tillsammans skrivit boken I befintligt skick. Och vi ska börja lite bara med det här med jakten på lycka som vi har ägnat oss åt under ett par decennier nu. Vad säger ni? Vad säger du, Katja? Vad har den lett till?
Stor olycka, verkar det som. Dels är det här problemet om man ser lycka som någon plats eller ett kroniskt tillstånd som hela tiden flyttar sig längre bort. Och att hålla isär det här med det här pratet om mening, det är ofta lite abstrakt. Någonting jag tänker, det är meningsfullt att hjälpa andra kontra att jag har ett sinnestillstånd som känns gott. Och jag tror att det vi skriver mycket om, det är ju att försöka öka en vänlig och nära kontakt med sig själv och sina inre tillstånd. Och jag tror den här lyckojakten har gjort många väldigt rädda för svåra känslor. Att om man går omkring och är väldigt lycklig så är någonting väldigt fel och då blir jag väldigt skrämd. Så att vi fjärmar oss från oss själva, och jag tänkte på det här inslaget med utbrända som tappade meningen ganska fullständigt och kände sig som att de kanske inte ville leva mer och bodde i en skuggvärld. Att det inte bara dåligt, alltså det är ju outhärligt att vara i, men många sådana här deprimerade tillstånd, det finns mycket viktig information, för det jag gör är meningslöst. Att det handlar, jag tror också det här som...
Vad menar du med det? Att det jag gör,
alltså mina försök att skapa mening eller harmoni, det är inte vägen att gå. Jag försöker slita eller optimera eller vara duktig eller god eller någonting annat. Men jag är väldigt långt borta från mig själv. Jag försöker liksom förvärva någonting där ute och kommer längre och längre bort från mig själv. Jag tänkte på det här exemplet den danske filosofen hade, att jag vill prata med mitt barn när det kommer från skolan, att när vi gör saker för att vi känner en djup samhörighet, när jag har kontakt med mig, då är det lättare att ha kontakt med dig. Så att jag gör det har sin egen mening. Jag gör det inte för att få ett erkännande, för att jag är en bra mamma eller en god människa som jobbar med volontärarbete, utan för att jag känner mig nära mig, och då är jag nära det vi hör ihop. När jag känner mina känslor så är jag lätt att förstå hur du har det. Så att det ger mig någonting, en känsla av samhörighet och sammanhang som han pratar om. Att vara nära, att ge till andra. Inte för att jag ska förtjäna någonting för att visa mig god, utan för att jag känner att jag hör ihop med dig. Jag hör ihop med er.
Mm. Och, ja. Men ändå har ju väldigt mycket fokus varit kring att, liksom, att optimera sig själv. Att bli faktiskt den bästa versionen av sig själv. Att man bör lägga mycket jobb på det. Och att lära känna sig själv och att hitta sig själv. Vad tänker du om det, Kristoffer?
Vi intresserar oss ju väldigt mycket av vad som driver den här jakten. Av vad nu det är vi jagar. Och lika mycket som den jakt så är det ju ofta en flykt från saker som vi inte vill ha. Som vi inte vill känna. Ofta plågsamma känslor, rädsla eller skam eller bara allmän smärta, obehag. Och vi vill bort ifrån det lika mycket som vi vill till någonting. Och därför kan det bli lite förvirrat det här med jakt. Vad är det vi jagar? Vad ska vi rikta in oss mot om vi... Mm.
Men vi har ju fått lära oss väldigt mycket att man ska vara målinriktad. Mm. Det är därför det måste bli. Man måste ha ett mål någonstans. Ja. Annars så finns det ingen poäng heller.
Och som Katja sa, och målet är att ständigt vända sig utanför sig själv. Då är det risk att vi missar saker. Och vi skriver mycket om våra känslors funktioner i vår bok. Och känslor finns ju liksom till för vår skull. De har värdefull information. De har utvecklats just för att vi har nytta av att lyssna på dem.
Mm. Tidigare generationer har ju fått rådet och kanske också levt efter att håll inte på att känna efter hela tiden. Bara gör. Nu ler ni på att det känns inte helt modernt det här tankesättet. Vad säger du, Katja?
Det beror lite grann på vad man menar. Många blandar ihop det här att om jag känner mina känslor, då ska jag fullständigt försvinna in i dem och omedelbart agera på dem. Att ha en schysst kontakt med känslor handlar mycket om att kunna umgås med dem och lyssna på dem och ta dem på allvar. Men också förstå att jag är rädd betyder inte att du är farlig. Så jag kanske bara kan hålla om att jag är nervös och jag har lätt att bli rädd. Så nu lägger jag armen om och sitter still i båten. Att man håller isär det information, men det betyder inte att jag måste agera på en gång. Utan ibland kanske man ska bita ihop, men jag ska veta varför jag biter ihop och jag ska veta hur jag har det medan jag biter ihop.
Mm.
Så att man håller isär det där lite grann. Att ta kontakt med sig själv säger ingenting om hur man måste agera omedelbart.
Mm. Men hur ska man göra för att få livet att kännas mer meningsfullt?
Vi diskuterade ju på vägen hit, jag och Katja, vad är mening då? Och hur det är angränsat till vårt perspektiv och känslor. Och nu behöver vi vara lite så här psykologkrångliga. Så här, ordet mening kan ju betyda så väldigt många olika saker. Så jag personligen tror inte är en rimlig strävan att sträva efter mening, som man tänker sig liksom mening i det breda perspektivet, utan jag tror man kommer längre fram om man söker efter stunder av det vi kan kanske kalla mening eller kontakt eller närvaro, både med mina egna upplevelser och även med andras.
Mm. Vad säger du till en patient då, Katja, som säger att jag har ingen mening? Jag hittar ingen mening i livet.
Då letar du på fel ställe, säger jag inte. Men då vill jag ta reda på, jag tänker som Kristoffer sa också, att kanske istället för att gå utifrån och försöka konstruera någonting, det här måste vara meningsfullt, och sen kanske må ännu sämre för att jag upplever ingen mening, att gå nära mig själv. Så många lägger märke till där en sjukskrivning kan bli en välsignelse, att jag hittar vilka tillstånd har jag av sinnesro och vad berättar det om vad som är meningsfullt i mitt liv. Och det kanske har ytterst lite med min karriär att göra, kanske inte ens med min välgörenhetsaktivitet, utan just när jag sitter ner och har tid och har mellis med min unge och får höra om hennes dag eller vad det kan vara. Att vi tar reda på inifrån och ut, inte utifrån och in.
Mm. Ni skriver ett begrepp som jag tror många känner igen. Det perfekta är det normala, beskriver ni någonstans. Hur blev det så egentligen? Det blir absurt när man ser det, fast samtidigt så känner man att där kanske man tänker det ganska ofta.
Jag tror vi blir matad med den idén från alla håll. Det ska vara skinande blankt och fräscht, och vi ska ha en blandande karriär och allt ska gå på räls. Och liksom det blir idealet. Det är så livet ska vara. Och vi människor är inte perfekta. Vi har skavanker och är krångliga och en röra av massa känslor. Och det är det normala.
För ni förespråkar ju en lite mjukare syn, ton till sig själv i den här boken. I befintligt skick är ju titeln, det säger ju någonting om det. Vad är grundtanken där, Katja?
Grundtanken är väl just att vi inte ska överge oss själva. Vi blir ofta våra egna värsta fiender. Om jag inte är lycklig eller det inte har gått så bra eller så klandrar vi oss själva eller blir skrämda och tänker det är något fel på mig eller jag är dålig eller varför kan inte jag? Att istället just tänka att det är normalt och nu har jag det svårt och många av oss vet ju om att vi har ju våra skäl att vara skrämda och skämda. Det är inte lätt att vara en liten människa. Så att vi har våra sår och blåmärken och det är normalt det också att vara lite rimlig med sig själv, lite realistisk.
Mm. Vad säger du, Bengt Brilde? Går det att finna en mening med livet inom sig själv, tror du?
Nej, för man hittar ju ingen mening inom sig själv. Däremot så hittar man ju viktiga, tror jag, man kan få viktiga insikter genom att blicka in och så få kontakt med sig själv och man kan bli mer autentisk i sina önskningar och begär och behov. Men sen krävs det ju någonting mer då, att man liksom realiserar det här, att man gör någonting av det. Men att bara sitta och blicka in, jag mediterar ju själv mycket och tycker att det är väldigt viktigt och värdefullt. Men man måste ju göra någonting med det sen, tänker jag.
På vilket sätt är det värdefullt?
Nej, men jag tänker så här att en vanlig uppfattning som jag själv delar det är att ett meningsfullt eller ett gott liv handlar i hög grad om autenticitet. Och autenticitet formuleras ju ibland i termer av att man ska liksom lyssna till sin inre röst och följa sin inre röst. Och det är klart, det första inslaget där är att lyssna till den då.
Mm.
Att få så pass bra kontakt med sig själv så att man inte bara springer på samma boll som alla andra. Sverige är ett ganska konformistiskt samhälle.
Mm.
Där vi har svårt med den här kontakten inåt. Men sen efter man har hittat den där vad man vill och vad man har lust med och vad man brinner för så krävs det ju en ganska stor dos mod också ibland för att genomföra det.
Mm. Är det här som ni pratar om, Katja och Kristoffer, i er bok också, att lyssna till sin inre röst på något sätt? Eller sin inre kontakt med?
Det är ju förutsättningen att man hör sig själv för att veta vilken riktning man, och som Kristoffer sa, känslor och information, så det är ju inte bara att stanna och sitta och navelskåda utan att det berättar någonting om vad som är meningsfullt i mitt liv. Och vi avslutar lite med det i vår bok att det är inte så lätt, just som han sa här, i vårt samhälle eftersom det finns höga krav på hur vi ska vara och vi har en enhetlig bild av vad som är lyckat och bra, att vi kan bli väldigt drivna genom att titta utanför oss istället för inuti vart vi ska gå.
Och det första steget då, för att försöka släppa den här pressen på lycka och försöka hitta något inre lugn, vad skulle det vara, Kristoffer?
Första steget är ju just det, att stanna upp och börja titta lite grann på varför gör jag det jag gör? Vad liksom är motorn i det hela? Och där behöver ju vända blicken inåt. Det är saker som driver vårt agerande, saker som händer i oss själva i stunder då vi fattar avgörande beslut. Och då, det är liksom det första, att börja vända blicken in och sortera blicken i vad vi känner.
Mm. Det får bli, det ramlade min mikrofon. Det får bli sista ordet. Tack så mycket, Kristoffer Pettersson, som tillsammans med Katja Lindert Bergsten skrivit boken I befintligt skick. Tack också Bengt Brilde, filosof, Göteborgs universitet, och Ann Langes Eklöv, professor i omvårdnad på Karolinska institutet. Kropp och själ är slut. Nästa vecka handlar det om hur man går vidare efter en olycklig kärlekshistoria. I vår digitala tidsålder blir vi ständigt påminna om exet. Det är nästan omöjligt att undvika att upptäcka när han har gått vidare, men inte du. Vi vill höra från dig som har fått ditt hjärta krossat. Vilka strategier använder du för att ta dig igenom sorgen, och hur snabbt var du redo för en ny kärlek? Maila oss nu direkt, kropp@sverigesradio.se, eller ring och var med direkt i programmet på tisdag förmiddag. Producent idag, det var Moa Sultanian Magnusson. Reportrar Clara Loden och Olivia Sandell. Tekniker Christer Orreteg. Och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1 Sveriges Radio.
Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.